en podcast från Aftonbladet.
Karin, woho! Välkommen tillbaka till Café Bambino.
Tack.
Jag har förslag på en ny öppning för att göra lite mervärde till bild.
Mm.
Och det är att vi ska sätta upp en liten espressobar här. Och så ska varenda avsnitt börja med att du bara kokar lite bönor.
Koka
så.
Lite
välkommen
bönor.
Till Café Bambino.
Maler lite.
Ja,
okay. Och så en liten ånga som går upp så här.
Ja.
Ja, men visst.
Idag ska vi prata om Carl Swishers bok.
Ja.
Men först vill jag fråga dig hur din vecka har varit.
Den har varit bra. Jag har varit på sportlov med mina barn och en av mina bästa kompisar. Så det var mysigt. Vi har gjort mycket korsord.
Jag tyckte det var helt sjukt när jag försökte få tag i dig i veckan och du typ inte svarade.
Nej.
Och sen så insåg jag...
Jag satt väl i liften.
Du hade lov.
Jag hade lov, ja, jag
och
vet.
Och jag tycker ingen vuxen ska ha lov.
Nej, men det är den fast anställdes privilegium.
Okej, jag var helt så här, det här är helt sjukt.
Nej, men jag vet. Men förlåt, men jag var ändå tillgänglig, ganska tillgänglig sen. Eller det tycker du inte?
Jo, sen på lördagen när alla andra är lediga.
Jag tycker, nej, det tycker jag var jävligt orättvist faktiskt.
Jag var, till
jag var tillgänglig.
Jag var i England.
Jag vet. Och du har varit där med din bok.
Ja,
det är ju så
bok.
Fantastiskt.
Ja.
Att den är översatt till engelska.
Det är helt sjukt.
Och den heter Days, Days, Days på engelska.
Days and Days and Days.
Aha, Days and Days and Days.
Och nu, och i helgen hade jag weekend i Skottland.
Mm.
Och jag gjorde det värsta jag gjort i hela mitt liv.
Vad var det?
Jag åkte på en... turné, höll jag på att säga. Nej, men vad heter det? Massa människor sätter sig på samma buss och så ska man se...
Sightseeing?
Ja!
Yeah.
Till the Highlands.
Okay.
För att jag har liksom drömt om att se the Highlands. Alltså höglandet i Skottland.
Men kanske inte på en sightseeing?
Nej, men jag fattar det typ inte. I och med att jag aldrig har gjort en sån... Ibland är det som att jag är helt ny i världen. Mm. Det är som att jag typ inte vet hur det är att pendla till jobbet.
Mm.
Men det låter skitjobbigt. Men då... det är helt sjukt. Alla bara satt på den här bussen och man fick typ aldrig gå av den.
Nej, men fanns det typ en toa på bussen?
Nej, typ en gång varannan timme fick man gå av.
Okay.
Men det var, hur kan man ha en sightseeing på höglandet där man inte får gå av?
Men var det typ en röst som var så här...
Nej, det var en jättekul till... ung skotte som heter Connor.
Ja, Connor.
Som hela tiden pratade om hur the other side lived.
Okej.
Okay. Som var då de rika och britterna. Och han var 5+, men allt annat var 1-.
Hur länge var du fast?
12,5 timmar.
Åh, herregud!
och så alltså, tittar man ut genom fönstret, jättefint, men helt är det ju, för det är det skotska höglandet.
Men det som var bra, sa du till mig sen, det var att du hade tid att lyssna på den här boken som vi ska prata
exakt,
om idag.
Ja? Exakt, för att om jag inte hade gett den där, haft min lediga lördag, så hade jag inte hunnit jobba klart.
För idag ska vi prata om...
Oh my god!
Oh my god!
Nej, en sak till. Snälla, följ oss och likea våra bilder.
På Café Bambino Forever på Instagram.
Ja, och på Spotify.
Och ge oss gärna högsta betyg på Apple Podcast.
Ja, och inte näst högst.
Inte näst högst. Vi har 5 nu i snitt.
Jo. Oj, vad sjukt.
Ja, så det vill vi gärna ha kvar. Så att om du har negativa synpunkter så kan du ta dem i DM.
Exakt. Skriv inte de där som någon ser.
Nej, skriv inte där som någon ser. Mm. Idag ska vi prata om en bok, Burn Book, av Kara Swisher. Och innan vi börjar så har jag en fråga till dig, Tone. Och det är så här, finns det någon nu levande man som du tycker är ett geni?
Ett geni?
Ett geni, en man, nu levande. Inte så här Leonardo da Vinci.
Leonardo DiCaprio. Nej, jag tror jag kan... Nej.
Nej.
Man vet vad man vet för mycket om dem.
Okej, okay, men vad okej. Okay. Så deras person, alltså männens personlighet drar ner dem, deras gärning.
Ja, men för då förstår man att de inte är genier.
Okej.
Okay. De är bara typ så...
De hade tur.
Ja, eller något.
Ja.
Bra utbildning.
Men kvinnor, de kan vara genier.
Nej, jag tycker ingen... Jag tycker överlag så är inte jag så mycket för... Alltså, geni.
Okay.
Jag har ju idoler.
Mm. Har du någon manlig idol?
Om jag har någon manlig idol?
Ja.
Nej.
Nej, men du har ju svårt för män. Alltså, du gillar ju inte män så mycket.
Nej.
Nej. Det är helt okej. Okay. Men tack. För jag tänkte på det när vi läste den här boken nu.
Men vadå, har du någon man du älskar?
Inte som jag älskar? Ja, det har jag.
Men har du någon... Och, geni.
Nej, det var jag som skulle ställa den här frågan till dig. Men, det som är kul att läsa, med att läsa den här boken, nu ska jag berätta lite om boken.
Ja, och vem Kara Swisher är.
Kara Swisher är ju en legendarisk techjournalist. Kanske den mest kända techjournalisten i världen.
Mm.
Och hon är kvinna, och hon är 61 år gammal. Jag har följt henne jättelänge. Hon jobbade länge för Wall Street Journal som deras liksom beat-reporter i Silicon Valley. Och hon, ja, men hon kan den världen utan och innan.
Och hon är flata.
Och hon är flata. Mm. Viktig del av hennes person och perspektiv. Och hon, nej, men hon kan den här världen. Och det som är intressant med henne är att hon, till en, liksom hon älskar tech. Och det var apropå min fråga, så är det också så att hon kan verkligen erkänna ett geni, också ett manligt geni, trots att hon är kvinna, om du fattar vad jag menar. Mm. Och sen, så hon har den liksom positiva ingången till den här techvärlden. Och sen har hon följt den väldigt länge, och sen framförallt har hon ju byggt sitt eget varumärke. Och hon har haft många podcasts, vad heter det? Poddar. Just nu har hon två, en som heter On med Kara Swisher, en som heter Pivot med en gubbe som heter Scott Galloway, som är också entreprenör och professor, och de har sånt där liksom,
banter,
riktigt bra banter. Och hon har gjort massa sådana legendariska intervjuer med de stora tech-profilerna. Hon har breakat massa nyheter i businessvärlden. Och hon har byggt upp en otrolig... Under många år hade hon den viktigaste liksom tech-konferensen som hette Code, dit alla kom. Alla kom dit. Så hon är en legend i den här världen. Och nu har hon skrivit en självbiografisk bok som heter Burn Book. Och du visste varför den hette det.
Mm, efter boken som i Mean Girls, filmen Mean Girls, så har ju Poppys-tjejen en Burn Book där hon skriver alla som ska typ burn och dö.
Ja. Och det är hennes...
Titeln på hennes memoir.
Ja, och den här boken innehåller ju massa stories och anekdoter om alla de här snubbarna, Silicon Valley-snubbarna.
Det är ju väldigt lite, det är inte så mycket om hennes privatliv.
Väldigt
det
är lite. Verkligen.
Men fast å andra sidan så känns det jag gillade mycket med boken var att det känns som att gränsen mellan Caras, det man tänker som privatliv och yrkesliv, den finns typ inte. Alltså hennes yrkesliv är också hennes... privatliv.
Ja, hon var ju många år gift med en kvinna som var väldigt hög chef på Google till exempel. Så hon har ju också varit en del rent socialt.
Nu har det ju kommit kritik av boken. Alltså recensionerna av boken har kommit. Och då bland annat i New York Times så tyckte jag att det var en jävla gubbe som skrev den kritiken. Mm. Och då var det typ så, hon ser inte att hon är en insider. Hon skriver ett helt kapitel handlar om att hon känner att hon blev för mycket en insider och att hon har försökt de senaste åren röra sig bort från det igen. Två, men om man ska liksom rapportera... Eller jag fattar typ inte ens den kritiken.
Nej, jag tror att den kritiken också handlar ju om att hon... Det är väl den här liksom konflikten i den här världen som hon... Som också har gått från att vara en sån... Liksom, en värld med såna positiva liksom värderingar eller känslor kopplade till sig. Det var ju den världen som skulle, Silicon Valley som skulle rädda världen. Det var där de stora uppfinningarna gjordes. Det var där liksom den bästa och mest begåvade människorna samlades där under många år och skulle bygga alla de här produkterna och gjorde massa fantastiska uppfinningar och innovationer. Och sen de senaste 15 åren så har liksom bilden förändrats och den ses som en mycket mer destruktiv och...
Och hon har ju alltid varit det man gillar. För jag upptäckte Kara Swisher under pandemin.
Ja, för du älskar henne.
Vi
gillar
Swisher.
Ju båda henne.
Ja, verkligen.
Och det är alltså, därför vi vill prata om boken också.
Verkligen. Och jag dör för henne, för att hon är ju så jävla... det som är bäst med henne, om man aldrig har lyssnat när hon gör en intervju, det är att hon är verkligen så... Hon är så sjukt typ konfrontativ. Mm. Och hon typ är... Hon står så... mycket i sig själv. Mm. Och inte bara hade jag typ aldrig hört en kvinna ha en podd på det sättet, utan dessutom alltså vem som helst.
Ja.
Alltså,
men hon är helt orädd.
Ja, hon är helt orädd, och jag tror att eftersom jag alltid har varit så här mega intresserad av typ så, du vet, influencers, först influencers bara för vilka de är liksom, och sen som fenomen, och sen så var det som att det gjorde att jag började bli mer intresserad av tech och Silicon Valley och typ så alla produkter jag använder. Och det var så jag hittade ett Kara Swisher. Mm. Då hade hon tidigare en podd på New York Times som heter Sway.
Ja.
Där hon också intervjuar människor, eller hon intervjuade människor typ som har makt, som inte är valda makthavare. Mm. Och den första intervjun jag tror att jag lyssnade på henne var när hon intervjuade Jack på Twitter.
Jack Dorsey.
Exakt. Mm. Och hon och Jack Dorsey, om man har lyssnat på honom någon gång, han är typ som en munk. Alltså ja. Han är jätte så. Mm. Och hon var så jävla, hon var bara så här, men vad är det med det? Ja.
Men vad menar du med det? Vad menar
exakt,
du med det?
Ja, exakt, vad det? Och typ så här, att hon verkligen var så insatt och pratade så här ganska mycket om typ intervjun handlade om typ så här, hur like-knappen på Twitter typ fuckade upp Twitter. Mm. Eller du vet, att ja. Det är sådana små, små grejer som är de här stora tjänsterna som sen så bara, åh nej, och då råkade vi uppfinna fake news.
Ja. Ja. Men vad är det du gillar så mycket med henne då?
Men ett, alltså hon är lesbisk.
Ja.
Och som jag brukar säga, ja. En dag utan lesbiska, det är inte en dag värd att leva.
Nej.
För att lesbiska är typ, och jag kände också det när jag läste boken, att lesbiska är liksom... Det är typ, om man får göra en generalisering, mm. så är det den bästa sortens människa.
Ja.
Så här går min, ja. Om du vill höra.
Ja.
På botten, absoluta bottenskrapet. Och det här är då liksom emotionell intelligens, jag tänker.
Ja, okej. Jaha, det är ja. Det som är skalan. För du sa det här till mig igår, men du förklarade inte vad skalan var.
Ja, skalan är typ emotionell intelligens och hur man lever sina liv.
Ja, på botten.
På botten har vi heterosexuella män.
Mm.
De är bara ute och famlar. Alltså, så här, kommit upp och bara, what, liksom, kastar ja. Upp ögonen. Mullvad.
Och där säger du helt utan värdering.
Det här är ingen värdering, utan det här är liksom empiri.
Ja.
Nästa nivå, bögarna.
Mm.
De har
lite bättre koll.
Det som att de har lite bättre koll med är att de ofta har en liksom, lite bättre koll, för att det känns som att de kanske ofta har varit väldigt mobbade och förtryckta.
Ja. Ja.
Men liksom ofta bara ute. Och sen så, precis nästan, strax liksom så här... är heterosexuella tjejer.
Mm.
Också idioter.
Det är vi.
Det är vi, ja. Ja. Det är också liksom, vi har kanske ett litet öga och sen så bara 100 steg upp, där är de lesbiska.
Mm. Och vad beror det på? Menar du,
är jag det vet liksom, inte vad det beror på.
Men är det inte, för jag tycker att det som framgår ändå, hon skriver ju väldigt lite om sitt privatliv, men det är ju ändå den utifrån blicken som hon har.
Ja.
Och att vara, hon har liksom ändå tillhört en minoritet. Hennes första yrkesval var att hon ville jobba för CIA. Men det kunde hon inte göra. Ja, det var konstigt. Men det kunde hon inte göra på grund av att hon var homosexuell.
För att hon är såhär, ja, det var hela don't ask, don't tell. Ja. But please ask me, I want to tell you.
Ja, men precis. Så hon kunde absolut inte tänka sig att jobba på en sån arbetsplats. Det kan man förstå. Men hon också är hon då kvinna i den här väldigt mansdominerade världen. Så att hon har ju ett liksom ett utifrån perspektiv på...
Ja, men också, hon är typ inte alls... Det är därför jag typ litar mer på henne när hon tycker att vissa människor ni gör. Ja. Hon har inte alls någon sån... Hon har inte alls någon sån emotionell connection till dem, tycker jag.
Ingen lojalitet. Hon vill inte vara en del av...
Nej, hon är så här, ni är så jävla patetiska. Och
hon vill inte ha deras liksom, hon vill inte ha deras bekräftelse. Det är väl det det handlar om. Hon bryr sig inte så mycket om
precis.
Det.
Precis.
Ja.
Och det märks verkligen när man läser.
Ja, det märks.
Och sen säger hon så också väldigt rolig.
Hon är rolig för att hon är så... Jag tänkte så mycket på det. Om man har följt henne länge så vet man ju det här liksom personlighetsdraget. Att hon har ingen... Hon har inget problem med sin självkänsla. Hon är inte jag-svag.
Nej, berätta.
Nej, men hon har ett enormt självförtroende. Det är roligt när hon beskriver att hon kom på... Hon skulle börja ägna sig åt journalistik. Det gjorde hon på college. Och då var hon så... Och jag märkte direkt att jag var jättebra på det. Att jag hade en otrolig begåvning för det här yrket. Och det, så är hon. Hon ser sig själv som en väldigt...
Säger inte du dig själv så?
Nej, absolut inte.
Okay.
Nej, jag tycker att man får kämpa varje dag. Gud, nej, jag... Tvärtom, därför tycker jag hennes bok är så inspirerande. Ja. Jag tycker att varje dag liksom, man kämpar mot... Man har så en röst som säger, jo men du kan göra det här. Och sen har man fyra röster som samtidigt säger... Nej, men liksom...
Ja, men det har ju blivit svårare med åren. Men jag vet ändå när jag...
Svårare med åren?
Ja, men jag vet ändå när jag började skriva så var jag så... Fan, vad bra jag att skriva.
Okej, är det
ja, så? Ja, och jag var helt så... Jag kan inte fatta att jag kan den här grejen.
Jag tycker det blir lättare med åren. Nej. För mig tvärtom.
Jag tycker det blir svårare för att hela tiden så är man så här... Okej, nu skriver jag den här boken. Nu ska jag... Och det var skitsvårt. Men nu vet jag om man skriver den sortens bok. Okej, men nu ska jag försöka skriva en ny bok. Men då måste det vara som en helt ny... Alltså så tänker jag. Jag måste alltid göra liksom...
Okej. Jag tycker det blir lättare för att jag bryr mig mindre om vad folk tycker.
Okej,
jämfört med när jag var yngre. Och då var jag mycket, mycket mer angelägen om... Om man då jämför med Kara Swisher. Nej, men det är ju intressant att fundera. Eftersom hon har varit liksom en kvinna i den här mansdominerade världen. Det
precis som jag, du ju som fick jag, vi lära oss här om veckan.
Ja, det fick vi lära oss här om veckan. Och det har jag också varit. Och inga jämförelser i övrigt.
Och för den som inte har lyssnat så har du jobbat på finansdepartementet.
Mm, det har jag. Och sen har jag startat en tidning och sen har jag jobbat med journalistik och så började också liksom intressera mig för de här tech- och demokratifrågorna. Så har hållit på jättemycket med dem sen 2016 ungefär. Eller mer. Eller,
men vad gjorde du på 80-90-talet?
Vad sa du?
Vad gjorde du på
80-90-talet? Var jag ett barn, Tone. Jag vet att du tror att jag har varit en gumma hela gumma hela mitt liv. Men på 80-talet var jag ett litet barn.
Okay.
Mm. Ja, på 90-talet blev jag vuxen. På 00-talet så var jag på...
Ja, men vadå, hade inte du någon sån grej då i början när du bara, fan vad jag är bra på den här X?
Nej.
Okej.
Okay. Nej. Aldrig... Ja, nej. Däremot så var jag så... Jag ska fan vara med här. Jag vill vara med i det här sammanhanget. Jag tänker inte låta mig liksom stängas ute från de här sammanhangen. Det var jag.
Men hur hittade du ett sammanhang om du inte kände att du var bra på något?
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Nej, men det var mer drivet av liksom så att jag blev arg på att det fanns en miljö där jag förstod att det fanns mycket liksom makt.
Och vilken miljö var det?
Ja, men då var det ju först liksom på Handels och sen var det på Finansdepartementet. Och
men varför
sen...
gick du på Handels?
Jag gick där...
Varför sökte du till Handels?
Jag vet inte, jag tycker det är svårt att komma ihåg. Ja, det var liksom en tid när ekonomi var allt. Mm. Det var ju... det här var... När började jag där? 95 kanske. Det var på 90-talet, det var precis efter liksom den stora ekonomiska krisen i Sverige. Göran Persson höll på att sanera statsfinanserna. Ekonomi, liksom, ekonomer var de som bestämde allt. Och det var liksom, det var hela globaliseringen och antiglobaliseringsrörelsen. Allting handlade om pengar, ekonomi, handel, globalisering. Och det kändes som att där... Ska man förstå någonting som händer i världen? Lite så som Kara Swisher kände, kanske med så här, det digitala. Ja. Så här, det är här det händer. Så kände jag nog att så här, det här...
Med ekonomi? Eller
det här det händer. Man måste lära sig de här grejerna för att förstå världen. Och då... Ja, och sen var det väl också att det var någon liksom, statusmarkör. Liksom, för det är en svår skola att komma in på. Och så där.
Men vad är ens Finansdepartementet?
Finansdepartementet?
Jag vet inte vad det är.
Ah, okay.
Nej, ska jag säga hur jag föreställer mig det? Mm. Du vet ett sånt växelkontor.
Okay.
Typ Forex.
Ja. Nej.
Nej.
Ja, nej. Finansdepartementet är där...
man bestämmer vad pengar är värda.
Den del av regeringskansliet där finansministern sitter. Och där samordnas all politik. All regeringens politik samordnas på Finansdepartementet.
Hur fick du jobb där?
Jag var politiskt engagerad under studietiden, så jag kom in som talskrivare och liksom hade en sån politisk rådgivartjänst.
Du skrev ju.
Jag började som talskrivare och sen satt jag och samordnade. Jag jobbade för sossarna då. Och de hade ett samarbete med, då var det att Sverige styrdes av sossarna i samarbete med Miljö- och Vänsterpartiet. Mm. Och då samordnades alla förhandlingar om all politik på Finansdepartementet. Så jag hjälpte till med de förhandlingarna som var hela tiden. Liksom, hur ska vi genomföra den här politiken som vi gemensamt har kommit överens om? Så att det är ju liksom politiken som maktens centrum.
Har du någon jävligt bra line du skrev i ett tal som du minns? Som du bara, fan vilken mic drop?
Nej, men jag minns mest att det första året satt jag och svarade i telefon- mycket och fick prata med typ väljare som var jävligt förbannade på fastighetsskatten som var en jättestor fråga. Jättestor fråga då. Men sen var man ju mycket ute och reste. Och
tycker du jag har en dröm är ett bra tal?
Ja, det får man ju säga.
Ja, det var du som expert.
Jag var inte någon så bra talskrivare.
Nej, jag måste bara säga en snabb grej om I have a dream-talet. När jag var på Kroatien förra sommaren så gick jag och min syster och skulle äta en kebab. Mm. Och då var hela deras paketering på kebaberian var I have a kebab dream.
Ja. Men då vet man att det är ett, alltså, då vet man att det är ett bra tal när det når dit, eller hur? Något sånt tal.
Var i Kroatien I have a kebab dream. Mm.
Var?
Ja, skrev du något
var,
sånt?
Var du?
Skrev du något sånt
Nej,
tal?
Nej, jag skrev inget sånt tal. Jag höll inte på sen så mycket med tal. Jag höll mer på med de här liksom, politikförhandlingarna. Okay. Mm. Jag tror att jag ville liksom in där makten fanns. Och det är ju det Kara vill. Fast hon vill inte dit makten finns. Hon vill ju dit det händer. Det nya händer, eller hur? Det är ju
hon jämför det flera gånger i boken med den amerikanska guldruschen. Mm.
Och det, med det menar hon att det händer något, liksom det händer på västkusten.
Det händer något i Kalifornien.
Det händer något i Kalifornien, långt borta. Ja. Liksom, ska man vara med?
Hon älskar innovation.
Mm. Ja, men hon älskar det nya. Mm. Det som liksom, uppfinningar, det visioner. Och det är ju intressant. Det är därför hon också älskar ju Elon Musk till en början.
Alltså jag tror att det som Kara Swisher har kanske varit mest känd för senaste året, känns det som, har varit hennes typ så offentliga
beef
med Elon Musk. Ja. Där Elon Musk, där hon också är ju väldigt, hon är ju väldigt retig.
Ja.
Så att hon liksom retar Elon Musk väldigt mycket. Ja. Typ.
Och han kan inte hålla sig, utan han har liksom twittrat tillbaka
till henne. Ja, men han kan inte hålla sig. Exakt, han kan inte hålla sig. När man läser boken, och ibland, det har varit lite segt ibland i perioder tycker jag, att lyssna på podden det senaste året. Mm. För att hon verkligen, det är så mycket Elon Musk. Ja. Men han är också en av de största makthavarna vi har. Liksom.
Han är ju världens rikaste man. Och...
Exakt. Men när man läser boken, Karas bok, så förstår man också att hon är så jävla besviken på honom. Att hon verkligen liksom hade ett jättestort hopp till hans förmåga att liksom
ja, men hon,
rädda världen.
Ja, nej men precis, för att hon åker till västkusten, till Silicon Valley, och så ser hon alla de här, det strömmar ju in pengar dit, det finns så mycket liksom, investeringskapital som helst, det kommer dit de mest begåvade människorna i världen, fantastiska universitet, och så kommer det massa uppfinningar, massa spännande uppfinningar, och så de flesta uppfinningarna blir liksom så här: hur ska vi kunna leverera mat?
Jag tycker det är jättekul att hon säger att alla bara kastar bort sin intelligens på typ så kemtvätt som matappar.
Ja,
och att hon kallar det assisted living for millennials.
Ja, men det är så här, Uber för kemtvätt. Ja, men, Uber för
exakt. Men det är så jävla kul att tänka att det är så alla som är 80-talister som bara, jag vågar inte gå till affären.
Nej, då ska de. Ja, och då ska de liksom, och då
använder du Uber?
Nej.
Okej.
Okay.
Nej. Inte jag heller.
Nej. Nej, men då kommer hon dit och så bara, fan, kommer hon på att så här, nej, men de här produkterna som tas fram är ju för det mesta väldigt små, begränsade, handlar om att lösa helt liksom, meningslösa problem, ägnar sig inte åt de stora frågorna. Och så kommer Elon Musk som är så här...
Rymden,
en hyperloop.
Alltså jag visste inte, det här lärde mig också av Kars bok, att han på riktigt försöker uppfinna ett chip som man ska ha i hjärnan och som uppdaterar hjärnan.
Ja.
Jag trodde typ det var ett skämt.
Nej.
Men nu förstod jag att det var på riktigt. Hade du velat ha ett sånt chip?
Nej.
Men, okej, jag har alla gånger i veckan.
Jag vet, det här är stor skillnad mellan oss. Och därför gillar hon till en början Elon Musk så mycket. Mm. Därför att han är en riktig visionär och liksom vill revolutionera ja, men transportsektorn och resor och sådana riktiga saker.
Rymden.
Och rymden. Och sen...
AI. Han är också den första som lyfter AI-frågan med henne, som att det är ett problem.
Och därför blir hon så besviken på honom sen när han radikaliseras åt... Liksom, börja hata på woke och...
homofob, transfob.
Ja, bara ägnar sig åt skit, håller på och lägger sin tid på
skit. Ja.
På skit. Så det är en grej. Så att hon har den relationen också, tycker jag, många av de här... För hon är ju ofta äldre än dem, i varje fall den generationen. Och,
det är kul i boken, det är ju som att hon är en föräldrar.
Ja, gestalt. Eller hur? Ja.
Där hon verkligen är så. Jag är skitbesviken på Mark Zuckerberg. Mm. Eller, hon har också en berömd intervju som ni kan se på YouTube där hon intervjuar Mark Zuckerberg på scen och han får en svettattack för att han får så mycket ångest av hennes frågor. Så han bara helt dryper.
Ja.
Och då är det som att hon ändå avbryter och bara, ska du ta av dig din hoodie? Typ. Och ändå liksom hjälper honom ju. Och han är så, jag tar aldrig av mig min hoodie. Och sen så till sist inser han så här, jag måste ta av mig min hoodie.
Och då
hoodie.
Har han så stora svett.
Ja, och då berättar hon liksom att han har svettfläck under armarna och på ryggen.
Ja. Nej, men hon har gjort två...
Och då hör jag, och då hon säger också typ så här, men det var min mamma hjärna som gick in och bara, men du är ju jättevarm.
Ja, kom igen nu.
Kom igen nu.
Ja.
Jag känner mig inspirerad av boken för att hon... det verkar som enkelt för henne att ha barn.
Ja, men precis. För du har ju mycket, tänker mycket på det just
nu. Jag har
nu.
Så mycket kvalm över barn. För att jag är hela tiden så. Men jag vill inte missa ett möte.
Nej.
Men hon... Jag kände typ
men vadå, att det, jag vill inte missa ett möte? Det vill att du vill jobba.
Ja.
Det vill inte att du vill missa ett möte. Det vill att du vill skriva.
Och jo, men
vill...
jag vill inte missa någonting. Nej. Alltså, vet du vad? När folk är så... Maila inte mig, så är jag så. Maila mig. Mm. Eller vet? Mm. Och jag vill inte missa ens ett... oviktigt möte.
Nej.
Jag har typ inte så många möten. Jag har kanske ett möte i veckan. Mm. Men och det känns som att alla som jag har inga kollegor och sådär, så typ alla som jag ser som har barn är ju på internet typ, om det är mina vänner. Mm. Och jag älskar mina vänners barn. Men det är ju de på internet och de verkar typ bara, det enda de gör är att vara med sina barn.
Ja, ja. Det är så det ser ut på sociala medier.
Typ det känns som att alla är trad wives på sociala medier. Men du, jag känner ju dig i verkligheten.
Ja.
Och du...
Jag jobbar ju.
Ja, exakt.
Förutom förra veckan att jag var ledig några dagar.
Alltså, men... du är besatt av dina barn, men du är inte så där. Fan, jag är inte så... Alltså, jag kan inte förklara. Jag bara tycker inte det är så intressant med hemarbete.
Nej, du vill inte... Du tycker inte heller att det är så intressant att studera eller att få de inblickarna i andra människors... Du tycker bara inte att det är kul, eller hur?
Nej, inte bara tycker jag inte att det är kul.
Du tycker rakt av det är tråkigt.
Jag tycker det är politiskt mörkt.
Ja.
Det här är ett helt annat avsnitt, men jag är verkligen... Jag...
skitsamma. Men säg. Nej, säg.
Men jag tror typ att det är hela min ens att jag ens hatar influencers. Eller jag har tänkt på det när vi har pratat om senaste avsnitten så här, att jag... Jag menar, man måste typ ställa influencers i svars för att de är en dålig förebild eller whatever. Men för mig handlar det, jag har tänkt så mycket på det, bara, men för mig, jag skiter i det egentligen om typ Bianca Ingrosso eller whomever säljer ett läppglans.
Mm.
Men för mig, typ det större övergripande problemet är typ att det är en traditionell könsroll. Som är typ att man är hemma och säljer Tupperware.
Mm.
Det är så att det är typ så att alla så kvinnliga offentliga personer just nu är typ så Tupperware för säljare.
Ja, och baka bröd från scratch.
Ja, men,
precis.
Jävla... Och det är så här, du kan köpa det här sminket. Du kan, och det är typ så här, håll din chef. Och så kan man ha det här barnet och så kan man baka. Och det känns som att typ att det ens är inne. Är, typ att det är inne att vara småföretagare och sälja just Tupperware. Mm. Det är så det känns.
Mm.
Och det bara känns som att det är felet med allt här i världen.
Och, det
och typ alla de som skulle vara våra idoler har blivit såna jävla Tupperware-försäljare och tradwives.
Mm.
Och sen skaffar de barn och då är de Tupperware-försäljare med sina barn.
Mm. Och det...
Och det är typ så en det är så här, och det är typ därför Trump vinner val. Det är ett långt val.
Ja.
Men det på ett sätt känns det så.
Ja, men jag håller med. Och det är också därför vi får den här enorma liksom, så här, könsskillnaderna i samhället. Där typ män och kvinnor inte överhuvudtaget talar samma språk längre. Utan det blir som en så här, radikalisering åt och det hållet. Och sen blir det en radikalisering. Men den radikaliseras åt ett helt annat håll. Jag
och vi är så radikaliserade och vänster fast att vi typ så här... Kom hem till mig så kan ni köpa den här dildon av mig. Okej, okay. Och så umgås man så typ. Alltså man pratar liksom inte om någon idé.
Nej, det är helt fruktansvärt.
Allting är bara för, alltså du vet.
Nej.
Och jag är liksom inte emot
allting är bara det lilla livet.
Det är bara det lilla fucking livet. Ah. Och jag vill inte att ett fucking barn ska komma in i mitt liv och tvinga in mig i det lilla livet.
Nej.
Men när jag då läser Cara så är hon så, hon är verkligen så, jag alltid vet att jag vill ha barn. Mm. Hon får sitt första, hon blir bara gravid en gång, sen är det hennes fruar som bär barnet liksom. Mm. Men då är hon 39. Hon är så här, och då säger de att det är high risk pregnancy, which pissed me off.
Ja.
Och så är det bara som att hon bara älskar att ha barn, men sen så är det inte det som är livet.
Nej, utan hon jobbar ju. Alltså hon
men hennes fruar är arga på henne för att hon jobbar hela tiden. Alltså obs, hon har inte flera fruar på en gång, utan hon har en fru och sen en fru till.
Jag har ingen aning, vad fan vet jag. Men hon liksom har ingen nevros över det i alla fall.
Ja, inte som hon visar.
Inte som hon
eller
visar.
Som hon någonsin luftar in.
Jag vet inte, jag följer henne på sociala medier och tycker hon verkar ha en jättemys relation med sina de här tonårssönerna i alla fall.
Verkligen.
Ja, och de här småbarnen har ingen aning om hur det går. Men hur, ja.
Nej, men hennes yngsta är ju 2 och hon är ju 62.
Ja.
Men, och då kände jag så, fan, man kan väl bara skaffa ett barn och hänga det på magen och aldrig gå på någon jävla Tupperware party.
Verkligen, och jag tycker också så här, det blir ju också skev, tänker jag, i dina flöden, därför att de som lägger ut grejer på sina barn och sina liv är ju liksom en viss en viss grupp.
Jag vet. Det är ju
jag tycker det finns ju ett annat sätt att vara...
Ingen av mina kompisar är ju så.
Nej, precis.
Men jag tror bara att det är så jävla dålig selling point. Och sen så nu till exempel när den här boken kom, Kvinnor utan barn, då kändes det som att hela kulturdebatten blev typ så här... Jag visst behöver ni inte skaffa barn, men era liv är ju helt meningslösa typ. och då är det så här,
alltså, flera dåliga alternativ.
Ja, men att man är så över 30 nu, så är det typ så jag stör mig på att just nu så lever vi i en tid där det är typ motkultur är att vara 32, ha två barn och säga typ det man inte får säga är ju att den enda meningen med livet är ju att ha barn.
Ja. Men tror du att det är...
Eller att man inte har barn och säger man så, jag ångrar ju verkligen att jag inte fick några barn, och det måste man våga säga.
Ja, men jag tycker att för typ några år sedan så kändes det där som att det fanns en liksom, så här, typ kritik av kapitalismen i det där förhållningssättet.
Jag vet, men hur kunde det vara en kritik av kapitalismen?
Jo, därför att det handlar om att så här, men familjen på något vis är typ utanför marknaden, och det handlar om andra relationer, och det är liksom relationer som bygger på inte självförverkligande utan att liksom kärlek och
det är inte sant.
Nej, men får jag bara säga klart.
Men jag blir så förbannad.
Ja, men jag tycker nu så känns det som att också hela den, det fanns liksom ett litet fönster när det fanns, tycker jag, en lite liksom intressant diskussion om det. Och kanske också eftersom jag kommer från den liksom 70-tals, eftersom jag är född på 70-talet, är äldre än dig, och det, liksom hela den liksom kravet på självförverkligande som min generation liksom har ställt sig inför, att det handlar om att liksom du ska klara dig själv hela tiden, du ska liksom vara på din, du ska lyckas professionellt, du ska tjäna dina egna pengar, du ska inte vara beroende av någon, du ska aldrig liksom men och sen, och då kan det ju finnas en kritik av liksom det förhållningssättet som ändå handlar om att relationer är viktiga, kärlek är någonting annat än självförverkligande och så vidare och så vidare. Men nu känns det ju bara som att vi är i ett på en plats där också det är superkommersialiserat och kommodifierat, hela den positionen. Så att den är inte genuin ju överhuvudtaget, utan det är bara en selling point. Så jag håller verkligen med
dig. Exakt.
Men förstår du vad jag menar?
Men jag förstår exakt vad du menar, men det känns också som att typ, antingen är det en selling point eller så är det typ så, det KD går till val på.
Ja.
Och så är det typ så här, om vår dröm om en antikapitalistisk plats var egentligen något som var Ebba Buschs sak hela tiden.
Mm.
Så var det så jävla... Alltså, igår så var jag i Skottland.
Ja.
Och så stod jag i en kö. Och så var det en familj framför mig. Och de var helt... Det här är min återkommande frustration när jag ser familjer ute i verkligheten.
Mm.
Det är som ingenting utanför dem finns eller är viktigt. Andra människor är inte viktiga. Andra människors behov är inte viktiga. Och de är som en jättestor klogg som bara kloggar upp allting.
Ja.
Och varför måste man vara... Jag vill inte vara så.
Nej.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Men skitsamma, nu kommer jag att skaffa ett barn när jag läser Cars bok. Men jag,
ja,
och så kommer
bra.
Jag väl vara den där kloggen, och så kommer jag vara så, men jag visste inte vad kärlek var.
Ja.
Nej, men jag bara känner typ det som, jag känner att jag blir så trotsig. Jag vill också, så fort jag ser de där kloggarna,
jag vill inte vara
som ni. Och sen säger så kände jag också innan jag skaffade barn.
Nej, men jag förstår det, men det som jag kan känna när jag hör liksom dig beskriva hur du känner, det är ju så här, ja, men jag har barn och jag är
du
inte
är
så.
Verkligen inte så.
Och det går faktiskt men att också göra det på ett annat sätt. Det går att liksom fortsätta ha meningsfulla relationer, vara i världen. Men sen,
ja, men jag tror också att jag är uppväxt med min alltså ensamstående mamma liksom, eller
ja, precis.
Och vi hade ju jättemycket andra relationer, framförallt till mycket andra kvinnor.
Ja, men precis.
Andra barn. Ja. Men det är någonting när man ska vara ihop med den man har barn med som jag tycker att det verkar gå ut för.
Ja, det ska jag kolla inte på det.
Ja, shit alltså.
Ja, men...
Och om allt det här jag sa nu var sexistiskt så får ni ta det.
Va? Varför det?
Därför att nu känns det också som att det är en helt ny... Som är så här, om man säger typ att man... Då är det så här, men det är misogyni typ.
Nej, nej, nej. Nej, det, ja, det är skitsak samma.
Ja.
Då får vi tugga i oss det.
Ja.
Men för det Cara gör i alla fall...
Ja.
Det kanske ska vara så här, what would Cara do?
Exakt.
Det som är tråkigt med henne är att hon får en hjärtinfarkt när hon är... Nej, en stroke när hon är 49
ja.
År gammal.
Ja, my age. Exakt.
Mm. Men jag känner mig inte i riskzonen för det. Men hon jobbar ju på, det får man säga.
Hon får en stroke när hon är i typ Hongkong.
Ja, jag tror att det är Hongkong.
För att göra någon konferens. Men så säger hon så här i boken. But I sent a video to the conference from the sjukhusbed och visade att jag mådde bra.
Ja. Hon fick en jättelätt stroke.
Ja, det fick hon. Men då upptäckte de också att hon hade ett hål i hjärtat.
Ja, så det var bra att de kollade upp det.
En stor sak med Cara är ju att hon hela tiden återkommer till... För att när hon var typ 3 så dog hennes pappa knall och fall.
Ja, 5.
Ja, 5.
Mm.
Och då återkommer hon ju hela tiden till att det var liksom ett sånt stort trauma för henne. Att hon lever hela sitt liv som att typ, jag kan dö... Vilket man ju kan. Hon har ju, det är inte som att det är, hon hittar på. Men att man kan dö när som helst. Och därför måste man hela tiden leva... med döden som en kompanjon ju ja. Nästan.
Ja, nej, men så hon känns väldigt levande på det sättet.
Ja.
Att hon är väldigt intensiv, alltså kanske på gränsen till att hon då...
Hon är exakt som den där, vad heter den där innefilosofiboken som kom för något år sedan? Martin Högström.
Eller nej, Martin Hägglund. Ah, Martin vårt Hägglund. Enda liv.
Hon är... Cara lever vårt enda liv-boken.
Ah. Det finns en podd med Martin Hägglund som jag har gjort. Som,
va?
Ja. Ah.
Känner ni varandra?
Ja, nej, men vi gjorde en podd med honom när han var här.
Okej.
Okay. Ja. Mm.
Men fick du ångest då? Det var det jag skulle fråga.
När jag läste hennes bok.
Nej,
eller när jag läste Martin Hägglunds bok.
Hon fick sin stroke när hon fick 49 och du är 49.
Nej, alltså jag tycker nästan tvärtom. Att jag kände att... nej, men hon uppenbarligen liksom hade ju jobbat för mycket och var för stressad. Ja. Men jag tycker att boken är inspirerande på det sättet, precis som du säger, att det har varit så mycket fokus nu i kulturen de senaste åren på så här, det lilla livet, på liksom hemmalivet, på att ta det lugnt, på relationer. Och jag...
På att ta det lugnt.
Okej, inte ta det lugnt. Ja, men du fattar vad jag menar.
Ja, jag fattar vad
jag menar. När jag kände när jag läste den här boken att jag älskar hennes ambition, älskar att hon älskar att jobba så mycket. Det känns väldigt amerikanskt på ett liksom på ett positivt sätt, en god del av liksom den amerikanska kulturen, det här självförverkligande som handlar om att skapa saker, om att bygga saker, om att se hur långt man kan gå, liksom vart det här kan leda. Att också det som, ja, liksom vill jag vara med där det händer, det är ju väldigt en positiv kraft.
Bejakande.
Bejakande. Så jag känner nog mer att jag vill, trots att hon får då den här stroken när hon är 49, så känner jag när jag läser boken att jag vill typ jobba mer.
Ja,
ja,
jag med.
Och att man vill...
Hon är väldigt inne på att man ska... Hon är typ så här, om du är journalist eller reporter som inte äger din egen IP så är du nolla.
Ja.
Alltså för henne finns ju bara en lösning på allt och det är att äga sin egen IP.
Ja, vad menar du? Du måste förklara för...
Okej, men det är typ så här, hon håller på att förhandla skitmycket fram och tillbaka för till exempel sina olika kontrakt med Washington Post, där om hon gör grejer för... Om hon gör grejer så
om hon
ska
startar en stor techkonferens.
Exakt.
Ja. Så vem äger rättigheterna till det?
Vem äger rättigheterna till den och vem får annonsintäkterna? För att ofta om man är anställd, som när vi pratade med Ebba von Sydow då förra veckan, när hon bloggade för Expressen och hade en blogg med miljontals läsare, eller en miljon läsare om dagen, eller vad fan det var.
Mm.
Så äger Expressen den bloggen.
Ja.
Det var inte Ebba som ägde den bloggen. Och, nu, och då Cara är så här, men det alla journalister och skribenter måste göra är att de måste äga sin IP. Och IP betyder ju...
Intellectual property.
Exakt.
Men vem äger Café Bambino?
Ja, det är ju Aftonbladet. Men, och det är så jävla dåligt. Men
ja.
Och det finns en annan grej hon också gör som är så himla bra. Och det är att hon alltid så, man kan alltid komma på en ny idé.
Ja, man kan alltid komma på en ny idé. Ja. Man kan alltid liksom lämna den här grejen och gå vidare.
Exakt. Och så om... Om vi någon gång vill köpa loss Café Bambino
så får vi inte
och det. Aftonbladet säger nej, då startar vi bara Café Dandino.
Café Bandidos.
Exakt!
Ska vi få spons.
Exakt.
Bra spons och
exakt.
Beskydd.
Och beskydd, ja.
Och beskydd. Jag tycker det är en sak som jag tänkte mycket på i boken. Det är den här, då, som vi var inne på tidigare, liksom relationen mellan självförtroende och hybris. För att hon har ju ett självförtroende som... också kanske svenska ögon då ibland blir liksom helt bananas.
Men alltså det, ibland är det ju nästan så att det känns som att...
Som ett skämt.
Jag tycker att det känns som, du vet, när man var tonåring, ja, och typ ens mamma sa hej till någon. Så man sa, mamma, så inte hej. Alltså det, jag, ja, kan få sådana känslor ibland som är så av cringe, fast egentligen är det ju inte cringe.
Gentemot henne, ja, liksom exakt. Tone it down, bara exakt. Lite. Bara... Ja, men jag tycker ändå det som hon har gjort då, ja, och det jag kan känna själv i den här... I mitt liv och min karriär, att hon har ändå liksom varit så... Hon har framhävt sig själv, mm, på ett sätt som väldigt få kvinnor gör. Och som män är mycket...
Hon är så, jag har alltid rätt.
Jag har alltid rätt, och killar är ju mycket mer så.
Ja.
Och hjälper varandra. Och hon har bara kört på. Och det är väldigt befriande, tycker jag. Och det är ju också lite outhärdligt. Men det är ju bättre det än att vara så som... jag kan känna i efterhand att jag har... Kanske ingen som skulle hålla med om det här, men så känns det inuti mig i alla fall, att man är så, typ går och väntar på att någon ska säga bra jobbat, eller så här, går och väntar på att någon ska typ tycka att det man gjorde var värdefullt. Förstår du?
Är det sant om dig?
Ja, det är sant.
Är du kulturchef på Sveriges största tidning?
Jo. Ja, så vadå?
Och du, men det bara känns som att typ, det är inte som att du bara, jag bara går och väntar på någon ska, alltså.
Nej. Men tycker du att jag är bra på att sälja mig själv? Nej, men tycker du är väldigt bra på att sälja dig själv?
Ja, men jag, man måste ju vara det.
Ja.
Eller?
Eller? Ja, men det är en fråga.
Ja.
Jag tänkte ändå på det.
Men mycket. Jag tycker inte att det är att Cara bara säljer sig själv. Utan jag tycker, jag tycker att hon har en känsla av att det är värdefullt det hon gör.
Ja, men jag tror att det är det. Att den rösten inuti hennes huvud verkar vara så stark.
Ja.
Och hon verkar lyssna så uppmärksamt på just den rösten. Och så verkar det nästan inte... Hon beskriver ju inte att det finns några andra röster i hennes huvud som så här plockar ner henne.
Nej, men det känns eller inte säger emot... som att hon skulle...
Erkänna det, nej, för det är inte en del av hennes brand.
Men inte bara det, det känns också, ett, det känns som en generationsfråga. Mm. Hon är ändå...
Vadå en generationsfråga?
Varför 62.
Ja.
Det är väl ingen 62-åring som är ute och gnäller om sina självhatande röster.
Nej, men jag tror inte hon gjorde det för 30 år sedan heller.
Nej, men det känns inte som att det hör till den generation. Hon har ju alltid varit samma generation.
Ja, fast jag tror att det är mer hennes person. Jag tror
känner också... du någon 62-åring som någon gång varit så... Min låga självkänsla. Det känns som att låg självkänsla mer kom med din generation.
Ja, kanske det. Gud vad hemskt. Men det, sen ska man ju komma ihåg att hon kommer ju också från en väldigt privilegierad bakgrund. Alltså det är ju en tragedi med hennes pappa som dör. Ja. Hon verkar ha haft ett jävla rövhåll.
Och hennes mamma var ju jättehomofob. Vilket hon inte skriver om i boken, men hon pratade om på andra ställen.
Okej, okay. Och styrpappan verkar ha varit ett riktigt svin.
Ja. Så under många år, och hennes mamma är ju mega Trump-väljare.
Ja. Men hon kommer från pengar.
Ja.
Hon kommer från mycket pengar. Hon skriver ju så här, våran kock och liksom... Ja, hon har ju gått på den bästa universiteten.
Ja.
Hon har inte haft något problem med sin försörjning.
Nej, exakt.
Nej. Så hon har ju ändå kunnat liksom arbeta med den tryggheten i ryggen.
Verkligen.
Hela tiden. Men det händer ju också någonting med Cara Swisher. För att hon går ju från den här väldigt... positiva bilden ändå av Silicon Valley. De här åren när det händer massa saker, innovationer, nya spännande företag som startas, och hon rapporterar ju om det och lär känna alla de här människorna. Och sen liksom stegvis så inträder ju en besvikelse då. Och idag är hon ju en väldigt, väldigt kritisk röst. Och det har ju skett över de här 10-15, kanske 10 senaste åren. Och en sak som hon har fått delvis kritik för, och det tycker jag är lite intressant, det var att hon var ganska sen i den här, i liksom sin omsvängning, eller i sin, till att inta en mer kritisk liksom position gentemot de här makthavarna, men som Zuckerberg och Elon Musk och så, att hon liksom, den vändningen kom ganska sent. Du pratade om den intervjun när han började svettas, men den andra väldigt förödande intervjun som hon gjorde med honom, den var ganska sent, jag tror den var 2018.
Ja.
Och då var ju, jag menar, det stora brottet som hände, eller den stora vändningen.
Du måste säga vad han sa i den då.
Ja, jag ska göra det. 2016 blev ju Trump vald. Och då, det var ju då det liksom den riktigt stora uppvaknandet skedde när det gällde de här plattformarna som Facebook och Twitter. Eftersom Trump hade framförallt använt Twitter så otroligt mycket till sin fördel. Men också på Facebook hade det visat sig vara mycket fake news och... var diskussioner om propaganda och sådana saker som hade liksom spritts på de här plattformarna. Och till en början så avfärdade ju Mark Zuckerberg helt de här sakerna. Och sen var han tvungen att börja förhålla sig då till dem på ett annat sätt. Och då hade hon honom på i sin podd. Och det går att lyssna på det här samtalet. Och jag kommer ihåg när jag lyssnade på den här intervjun. Jag lyssnade på den precis när den kom ut. Och det var så chockerande. Jag tror till och med jag skrev om den sen. Därför att hon frågade honom om antisemitism. Och vad han liksom, tycker om att den sprids helt öppet på plattformen. Och då blir på Facebook. Och då blir det så uppenbart att han...
Nej, vet du vad, det
han är så här. Grund. Ja. Han är så här, nej, jag gillar ju inte själv antisemitism.
Nej, det är till och med så här att hon frågar typ om fake news. Och det är han så här, jag är ju jude.
Ja,
och ska
det.
Han ta antisemitism som ett exempel.
Ja, så är det.
Och jag är ju jude. Och det är klart att jag inte tycker det är så pleasant med förintelseförnekare.
Nej.
Men de måste ju... Och så säger han, jag tror inte att förintelseförnekare säger att förintelsen inte har hänt.
Om de inte
agenda.
Nej. Och då blir det så otroligt tydligt hur grunda de här killarna är.
Och så alltså börjar prata han vidare om det, och det är ju helt sinnessjukt.
Ja, och det beskriver hon ingående i boken hur hon tänkte då under den här intervjun, att hon lät honom också bara prata på. För att hon är ju annars ganska konfrontativ i sina intervjuer och ifrågasätter. Men hon bara lät honom liksom fortsätta prata om de här sakerna. Och det blev en väldigt stor... debackel kring det här, och sen ändrade också Facebook sin policy kring fake news delvis efter den intervjun. Men så det var ju den andra, och det var liksom ett sånt där tillfälle när det blev så uppenbart att de inte har en jävla aning om riskerna med sina produkter och vad konsekvenserna blir, att de liksom inte har något grepp, och de tror att de har koll, men de har ingen koll.
Hon skriver ju ganska, alltså det som jag tycker i, när jag läst läsningar av boken nu senaste veckan, ofta ett perspektiv som missas, är ändå att hon både är kvinna och queer och är ganska ensam i sin position att bevaka de här.
Mm.
För hon skriver också i sin memoar om att hon verkligen tycker att bristen på mångfald i ledarskapsrollerna är ett sånt stort problem.
Mm.
Inte bara på grund av, du vet, bla bla bla, utan också för att de här liksom vita heterosexuella männen som tar fram tjänsterna och produkterna och styr har att det är så mycket bristande säkerhet i typ alla våra sociala medier, ja, för att de aldrig har känt sig otrygga.
Nej, men som hela diskussionen kring Uber till exempel, att många blev utsattes för, kvinnor kunde utsättas för övergrepp eller...
Eller Facebook också, där, med muslimer som blir mördade i...
Burma, i Myanmar.
Exakt, för att det är så här, men de kan inte sätta sig in i att vara en minoritet.
Nej,
liksom.
Nej, de har inte känt den känslan av utsatthet eller rädsla. Eller, det finns liksom inte med i deras register. Och jag tror att det är tillbaka till där du började, liksom, varför... heterosexuella män är lägst ner på den nej, men emotionell intelligens. Det är för att om man inte själv har upplevt det, om man inte har den erfarenheten, då är det väldigt, väldigt svårt att med fantasins hjälp föreställa sig hur det kan vara. Och det, och hon kallar ju den miljön i Silicon Valley, liksom, man brukar prata om meritokrati, att den som har mest talang kommer längst. Men hon pratar mer om som en meritocracy, att det är de här männen som speglar sig i varandra.
Av de som speglar den tidigare mest går längst.
Ja, och därför blir det också de här enorma bristerna i både vilka produkter som tas fram, men också i säkerhet och synen på... Ja.
Och hur viktigt det är.
Jag har intervjuat jättemånga av dem som är med i boken. Lina Kahn intervjuade jag jättetidigt.
Vem är det?
Ja, men hon är den som är chef nu för konkurrensmyndigheten i USA. Och hon som jätteung skrev hon ett paper på sitt universitet där hon skrev om liksom de negativa konkurrensaspekterna av Amazon. Då hon liksom ledde i bevis hur de hade byggt ett monopol på den amerikanska marknaden. Så jag intervjuade henne jättetidigt. Och Tristan Harris och alla de här väldigt inflytelserika kritikerna av vad som hände, liksom, hur det blev på de här marknaderna. Och de tar ju Carl Swisher upp allihopa. Men det som jag kan känna att jag själv saknar, och som det jag tycker till syvende och sist att hon är väldigt bra på, det är att så här, jag har väldigt lätt att bara fastna i en väldigt liksom, man är så kritisk. Och också just för att det är så en mansdominerad värld. Man blir bara så här, men vad fan, oh, de här jävla idioterna, de förstår ingenting av världen, förstår ingenting av historia och politik.
Boykingsen.
Ja, Boykingsen som hon kallar dem. Men hon har ändå en slags respekt för ja, men innovation, kreativitet.
Hon älskar tanken på framtiden.
Ja, hon gör det. Och det är härligt. Vad tycker du?
Jag tycker att... jag älskar också tanken på framtiden.
Tycker du att det är en
men jag tycker att det som är störigt med henne... Jag håller också med dig med att typ så här, men det som är nice är att hon ändå är så... It's a tech love story, liksom. Mm. Men det som är... Hon är ju så jävla amerikansk.
Ja.
Så hon har ju ingen analys. En sån analys som är så här, ja, men det är fucked up på grund av kapitalism. Typ, eller strukturell rasism. Eller, du vet, och det är ekonomiskt. Eller, utan hon är ju så här, folk är evil or good.
Ja, men precis.
Och att hon är, liksom, hon är väldigt så här, ja, men jag är inte rädd för AI. Jag är rädd för vad människor kan göra med AI. Och det är ju helt sant. Men hur hjälper det?
Nej.
Och jag menar, och Elon Musk kanske inte var god och blev ond, utan han kanske blev så här korrumperad av makt och pengar och ekonomi, och han kommer från Sydafrika och liksom är privilegierad. Du vet, att så här, ja, men han var aldrig good för att han var alltid en fucking kapitalist, liksom.
Ja. Nej, men hon är väldigt så, på ett dåligt amerikanskt sätt kan man väl säga då, liksom individfokuserad.
Exakt.
Som du säger, att det är så här, den är god, den är ond, den är bra, den är dålig. Man bara, men strukturerna, vad tycker du om dem?
Och då spelar det kanske inte någon så stor roll vem som kommer vara vd till sist. Nej. Och om det kommer vara en kvinna eller en lesbisk eller whatever. Alltså det kanske kommer vara, på ett sätt så kommer det spela roll, men hur kommer det spela någon roll i längden?
Ja, precis. Nej, men och det är väl... Det var väl den, vi pratade om den här Elon Musk-boken tidigare, och det är ju också någonting liksom perverst i den här otroliga upptagenheten vid de här personerna. Sen är det kul att läsa, för att de är makthavare och man är intresserad av dem.
Men jag tycker att de bara kan suga av varandra.
Ja, men det är väl det de gör. Alltså inte bokstavligt.
Men jag tycker att de kan göra det bokstavligt.
Ja, okay.
69.
Men hur skulle det förändra världen?
Då skulle de i alla fall hålla käften. De skulle vara upptagna av annat.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.